Var två eller tre församlare i mitt namn, där är jag mitt ibland er. Det är ju ett löftesord. En gång har jag hört det, ja två gånger. Hur många löften har vi inte här hört? Frukta inte du lilla jord. Till avslutning ska vi då en kort liten stund stanna inför just löftena i ordet, i bibelordet. Till Guds löften, så många det är, har i Kristus fått sitt ja. Därför får du också genom honom sitt amen, på det att Gud må bli ärad. Andra Korintherbrevet 1, vers 20. Om Guds löften lär den heliga skrift att dessa löften är både många och sanna. Och vad Gud har lovat är han mäktig att hålla. Till Gud ljuger inte. Och Petrus talar om Guds löften som mycket dyrbara och stora. Och de löftena är givna åt oss, säger Petrus. Och det står inskrivna i de heliga skrifterna. Jag kan icke räkna dem alla. Så var det också för Abraham. Räkna stjärnorna om du kan. Så skall din säd bliva. Så många skulle Abrahams barn, trons barn, bli i den kristna kyrkan. Många löften, sanna löften, lika dyra. Men därtill måste vi också lägga att Gud också skapar och ger det som är i löftena. Ett ord, ett Guds löfte gavs Abraham. Och Abraham trodde, han bosatte sig i det utlovade landet. Han höll Gud för trovärdig. Guds löften är ordet. Eftersom Guds ord är lag och evangelium, så här ska vi här stanna inför Guds löften i ordet, så som lagens löften och så som Guds nådelöften. Lagens löften, den gudomliga lagen, den både bjuder och förbjuder. Du skall inte. Så är 10 Guds bud givna åt oss. Lagen hotar alla syndare och överträdare med straff och hemsökelse. Lagens hot och hotelser är sammanfattade så: Jag, Herren din Gud, är en itälskande Gud som hemsöker fädernas missgärning på barn och efterkommande i tredje och fjärde led när man hatar mig. Det är hotelserna. Men på lagens hotelser följer löften, men som gör nåd in till tusenden när man älskar mig och håller mina bud. Lagens löften, det är, känns igen på att det alltid är förbundna med villkor. Lagens löften är alltid förbundna med bestämda villkor. Det var en ung man som kom fram till Jesus och frågade: vad gott ska jag göra för att få evigt liv? Matteus 19. Han ställde lagens fråga. Och Jesus svarade: Om du vill ingå i livet, så håll buden. Lagens krav. Till dessa fogades också löftet om att få ingå i livet. Och dessa lagens löften var då knutna till 10 Guds bud. Så lovar lagen åt var och en som håller lagen, så lovar en liv. Men lagens löfte är då alltid förbundet med ett bestämt villkor. Ja, då ska du också, i så fall, då ska du verkligen hålla lagen. Inte bara någorlunda, si så där, till yttre tukt och hyfsning. Du ska hålla lagen fullkomligt, i så fall. Det är det bestämda villkoret för att lagens löften ska ha giltig kraft. Och Jesus sa: ja, om så är, om du vill bli fullkomlig. Det villkor som lagen ställer för att dess löften ska gälla, dessa villkor är utomordentligt klara. Vid en fullkomlig laguppfyllelse, men då först, då gäller laglöfterna. Ni skall hålla mina stadgar och rätter, ty den människa som gör efter dem skall leva genom dem. Jag är Herren. Så kommer alltid lagens löften att det är alltid förbundna med ett bestämt villkor. Om du gör det, då får du leva. Lukas 10:28. Och lagen förklarar den för rättfärdig som är i sig i sin person rättfärdig. I lagen, där beror det inte längre på tro utan på gärningar. Och allt vad lagen lovar, det lovar den åt den som håller lagen. Lagens löfte, det säger åt den som håller lagen. Den lovar liv åt den som håller lagen. Men villkoret att få gå in i livet på lagens basis, det blir aldrig uppfyllda. Fullkomlig laguppfyllelse. Hur ska en sådan lydnad kunna frambäras av fördömda syndare? Jag har ju syndat mot alla budorden. Inte ett enda bud har människan kunnat hålla. Inträdesfordringarna är ju alldeles för stora. Den lagens löften säger ändå, den människa som gör efter det stadgar, den ska i så fall leva. Men lagens löften, vi lämnar dem. Det lämnar oss bara dom och fördömelse. Men nådelöfterna, det är det andra. Nådelöfterna ger liv. Och nådelöfterna, det är villkorslösa. Kom till mig, ni alla som arbetar och är betungade, så ska jag ge er ro. Här är det inget villkor längre. Kom bara. Inträdet är rent av gratis, av nåd, gratia. Det är evangeliet och dess löfte. Och det är ett Guds, och det är Guds nådelöften till alla betungade. Till det betungade och betryckta. Och detta löfte är också allvarligt menat. Och så får alla betungade höra att inbjudan faktiskt är fri och den är utan villkor. Gud ger sin nåd fritt och förintet. Och han inte bara talar om detta och proklamerar detta evangeliet, utan han också räcker fram den. Nu, när Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv, han tillräknar icke människorna deras synder, och han har betrott oss med försoningens ord. Nu när världen i Kristus försonar är orden, så låt oss försona med Gud. Ta nu emot det här. Allt är klart. Bröllop. Allt är redo. Kom nu till bröllopsfesten. Ja, evangeliets nådelöften, det är inte förbundna med krav. Ty om det som låter det bero på lag ska få arvedelen, ja, då är tron till intet nyttig och löftet är gjort om intet, skriver aposteln Paulus. Löftet, ja, det är Guds nådelöften, fria, villkorslösa. Tag nu bara emot. Evangeliets löften sätts här mot lagens fordringar och krav. Och vi får inte blanda in lagen i nådelöfterna i evangeliets löften. Vore löfterna i evangeliet beroende och betingade av vårt välförhållande, ja, då skulle syndare vara berövade all sin tröst. Men sådant händer. Och där sådant händer, där förfalskas Guds evangelium. Och hur vanligt är det inte att obefästa och okunniga människor säger oss ungefär så här: ja, löftena i evangeliet, det ställer visserligen inga krav på yttre gärningar så som lagen gör. Löftena i evangeliet ställer istället ett inre krav. Och vad evangeliets löfte ovillkorligt kräver som villkor, det är något inre, nämligen tron. Men det är falskt. Vi måste säga att det är en oerhört farlig förfall. All falskhet är farlig, men detta är förförande. Vi måste säga nej. Om löftet i evangeliet, var beroende av något inre hos oss, något ställningstagande och någon beslutsprocess, ja, då vore ju nåden inte längre ensam suverän. Då vore inte längre nåden ensam frälsningens orsak. Då var alla nådelöfterna gjorda om intet och evangeliet förvandlat till en laglära. Nej, evangeliets löften är nådelöften, och som nådelöften vill korslösa, verkligen fria. Och vad består då dessa löften av? Vilket innehåll? Ja, Gud bevisar sin kärlek till oss där i att Kristus dog för oss medan vi var syndare. Och så mycket mer ska vi därför, sedan vi nu har blivit förklarade rättfärdiga i och genom hans blod, också genom honom bli frälsta undan vredesdomen. Ett nådelöfte om Kristi ställföreträdande gottgörelse för syndare, för ogudaktiga, frälsning undan vredesdomen. Och så har vi ju hela skriftens alla löften. Jag kan inte räkna upp och läsa upp det, det är alla. Till en syndig värld förkunnas: du är återlöst, du är köpt. Meddelandet kommer: du är dömd rättfärdig. Evangeliet dömer den människa rättfärdig som i sig är gudlös. Och så grundas evangeliet, nådes inbjudan, den har sin grund i Kristi ställföreträdande gottgörelser. Och alla nådelöften, det har ju som grundval Kristi återlösning. Låt oss hålla fast vid detta enkla sanning, att nådelöfterna verkligen är villkorslösa. Men kanske någon säger: men det heter ju ändå i skriften så här: om du tror, om du i ditt hjärta tror, så ska du bli frälst. Romarbrevet 10, vers 9. Visst är väl ändå detta en villkorssats? Visst är det en villkorssats? Ja, rent grammatiskt kan vi säga det. Om du tror och om du håller lagen. Men om vi ser sakligt och innehållsligt, bör man inte tala om tron som villkor för frälsning. Ty tron betecknar här inte, i den upplästa bibeltexten, om du tror så är du frälst. I det här sammanhanget betyder inte tron en prestation eller gärning som du ska prestera, utan tron, det är ju här frågan om sättet för frälsningens tillägnande. Om du tror så blir du salig. Det har alltså inte den betydelsen. Om du nu presterar tron, då är du salig. Utan satsen betyder att en människa blir salig genom tron alena, på trons väg, och detta utan gärningar. Genom tron blir människan salig, genom tron alena. En syndare hör nådelöfterna i ordet. Gud kungör inte bara dessa löften. Han som säger: om du tror blir du frälst, han är också den som ger genom dessa nådelöften. Han skapar tron. Han skapar tron som växer genom evangeliet. Och så är det evangeliet som frambringar tron när och var helst det behagar Gud. Det vill säga, det sker inte för vår förtjänsts skull. Så lär oss skriften. Tron är absolut nödvändig. Det är skriftens klara lära. Och det är absolut nödvändigt att det är Gud som i sitt evangelium ger tron. Det måste Gud ensam ge bort. Av nåden är ni frälsta genom tron. Det är Guds gåva. Och så räcks i nådelöfterna frälsningen fram. Så måste vi då ha klart för oss att tron inte är ett villkor, något hos oss som vi skulle förverkliga. Hur vanligt är det förresten inte att människor tänker så här, att frälsningen är möjlig nu, men om den ska bli verklig, då måste människan själv medverka. Man talar om frälsningsmöjligheter, och om frälsningsmöjligheten, att den är nu för handen. Jag läste just förra veckan här en artikel av Risenfeldt, professor i Nya Testamentets exegetik i Uppsala. Och han använde just ordet frälsningsmöjligheten finns. Du kan bli frälst. Men denna sats är falsk om den innebär: se nu bara till att du gör ditt, då gör Gud det övriga. Gud har gett oss vissa möjligheter till frälsning. Stopp här. Du får inte smäda Guds evangelium. Du får inte smäda Kristi återlösning. Han har helt och hållet verkställt frälsningen. Denna Guds frälsning är en färdig produkt som han genom nådemedlen förmedlar. Färdig, en full, hel och full frälsning som skänks. Och så blir människan salig genom tron. Vad har man då gjort? Ja, när människan ska förverkliga löftena, då är de inte längre lika dyra längre. Då har Gud bara gett ett halvt löfte om en frälsningsmöjlighet som människan själv, om hon har karaktär, då kan hon själv ordna upp den saken när hon själv bestämmer. Nej, vi förkastar detta. Det är farligt att förföra människor. Det är att förfalska Guds evangelium. I själva löftena har då en fordran lagts in. Löftet står väl fast, sa, men saken blir klar först sedan. Sedan du själv ordnat upp ditt Guds förhållande. Vi kan gå till en text. Vi ska låta Guds ord tala till oss och ha ett litet kvällsbibelstudium här allra sist en liten stund. Ska vi slå upp ett bibelställe? Vi måste få våga tillägna oss Bibelns löften, och vi måste göra det, och gör vi det inte, då är vi utanför saligheten. Och vi måste ta till oss löftena som det är, nådelöftena, och där håller oss till dem, och då är vi medlemmar i Kristi nåderike. Men då må vi gå till löftena i ordet. Ska vi gå till andra Timoteus brev, det andra kapitlet, och då kan vi läsa den elfte versen här. Och då tänker vi oss att vi läser det här i vår kvällsbön. Då läser vi elfte versen. Detta är ett fast ord. Vers 11. Vad syftar detta på? Ja, det måste väl syfta på det som är föregående. Ett fast ord. Det är den föregående versen. Det är ett löfte om att vinna frälsningen i Kristus Jesus. Och därmed evig härlighet. Här har vi alltså så klart och tydligt ett fast löftesord om frälsning i Kristus Jesus. Och så frälsningsgrunden här, om hans död. Och har vi dött med honom och genom tron införlivats i honom, så ska vi också leva med honom. Är vi ståndaktiga, så ska vi få regera med honom. Men förnekar vi honom, så skall han förneka oss. Här kommer lagen in, lagens hot. Och när en kristen lärjung i sin kvällsbön läser den här bibelversen, då slår hans hjärta fortare. Han erinrar sig Jesu ord. Jesus sa det: den som förnekar människosonen, honom skall och människosonen förneka inför sin fader. Det är lagens hot kommer över honom i hans kvällsbön, i hans bibelläsning. Och så läser han vidare. För han vet att han ska läsa Guds ord. Inte bara plocka en bibelvers här, utan läsa bibelordet i dess sammanhang. Och så läser han den 13:e versen. Är vi trolösa? Och då blir han mer förskräckt. För då räknar han, är vi trolösa? Nåväl, då är Gud, då är det Guds straff och dom. Han tänker, men vad står här? Är vi trolösa, så står han troget fast vid sitt ord. Ty han kan icke förneka sig själv. Och så är hans bibelläsning slut. Och han tänker, vilka motsägelser är det inte i Bibeln? Vilka här talar lagen, förkunnas lagen. Förnekar vi Gud, skall han förneka oss. Och så i nästa vers, är vi trolösa, så är Gud trofast. Evangeliet säger det, att Gud älskar syndare. Och när somliga som har fått den falska undervisningen läser en sån här bibeltext, då tänker de så här, att det är nog ändå bara evangeliet som är Guds ord. Lagen är falsk. Och det är bara evangeliet som är Guds ord. Och så tillägnar han sig trösten och menar att det andra bibelordet kan vi kasta bort. Men en luthersk kristen vet att både lagen och evangeliet är Guds. Men då vet har en kristen detta, att Bibeln säger själv, påminn om detta. Påminn Timoteus om detta, så som en som rätt delar sanningens ord. När en bibelvers säger att Gud hatar syndare och andra bibelversen säger att Gud älskar syndare, vilken bibelvers får man då ta vara på? När båda bibelverserna är sanna Guds ord, jo, då lär oss Bibeln så klart att du skall i din aftonbön, du ska verkligen låta lagen är Guds ord, men lagen måste vika för det som ska gå före. Evangeliet skall gå före. Evangeliet ska verkligen gå före. Och så läser en luthersk kristen, han läser eftertänksamt 13:e versen. Han låter den stanna i hjärtat. Är vi trolösa, så står han troget fast vid sitt ord. Men får man göra på det sättet? Får man tillägna sig evangeliet så här och låta lagen träda åt sidan? Låt mig säga detta, du måste göra så. Och om du här icke gör så, då förkastar du Kristus. Vi måste låta evangeliet få det sista ordet. Och var och en som har detta hopp till honom, han renar sig lika som han är ren. Här har vi i dessa dagar hört lag och evangelium. Visst kommer evangeliet in oförhappandes. Vi kan inte själva räkna ut det. Är vi trolösa, skulle inte Guds dömande rättfärdighet då få sista ordet? Nej. Han står troget fast vid sitt ord. Han kan inte förneka sig själv. Ty Kristus, Guds son, han har burit straffet och domen i vårt ställe. Men får man verkligen göra på det sättet? Att låta evangeliet ha sista ordet, ja, det är ju trons konst. Och när du låter evangeliet i din kvällsbön få det sista ordet, det är att ära Kristus. Så som du ärar Fadern och den helige Ande, det är tron. Det är att tro utan att se. Du ser ju ditt misslyckande i veckans möda. Du ser dina synder och försummelser. Men du tror löftesordet. är vi trolösa. Han är trofast. Vi har en god Gud. Och så kan vi gå hem och sova gott. För det är evangeliet som har sagt det. Och evangeliet ska ha sista ordet i Jesu namn.